Hej alla rollyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt i programserien Politik i fokus. Det här är programmet där företrädare från olika oppositionspartier diskuterar lokalpolitiska frågor i Tyresö. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Jag vill också säga att det har precis gått nu lite drygt ett år sedan vi spelade in det första programmet i den här serien. Och vår ambition är att fortsätta med ett program ungefär var tredje vecka. Med mig i studion idag så har jag tre personer. Till vänster om mig sitter
Hannes Sofia Karlsson, representant för Centerpartiet.
Och därefter Heinz Sjögren, ordförande i Liberalerna.
Och Marie Åkesdotter, gruppledare i Miljöpartiet.
Välkomna ska ni vara allesammans.
Tackar.
Jag tänkte vi skulle börja med någonting som vi faktiskt kunnat läsa om lite i mitt i Tyresö på sista tiden. Det rör småhusutvecklingen i Tyresö som det nya styret då har lagt ett uppdrag om. Och vi kunde läsa här i senaste numret av MITI att det blir inga småhus på de här kolonilotterna nere vid Gudån. Vad tycker vi om det?
Fantastiskt tycker jag. Och stort tack till trädgårdsföreningen i Gudeå som mobiliserade så stort. Och alla oppositionspartier var väl emot det här?
Ja, jag skulle tro det faktiskt. Vi kan ju säga att de samlade in över 800 namnunderskrifter här, va?
Ja. Mm.
På sin, ska vi kalla det för, protestlista då.
Precis.
Ja, jag var själv nere och hälsade på dem också där. Och det är faktiskt, jag kände redan då att det är en befängd idé att bygga småhus på de här kolonilotterna.
Ja, nej men jag tycker att det är underbart att man har dragit tillbaka det här uppdraget. Jag är ju uppvuxen i det området så jag kan ju säga att jag hade ju lite förhandsinformation att det var ett väldigt dåligt område att bygga i. Så att det känns bra. Och det... Nej, det är bra när folk kan engagera sig och se till att faktiskt påverka politiken.
Precis, så här lyckas man ju då mota Olle Grind kan vi säga faktiskt.
Verkligen. Ja,
jag tycker också det är bra exempel på när medborgaranda åstadkommer resultat också. Sen kunde man väl rätt snabbt, om man hade tittat i gamla handlingar, kanske komma fram till att det inte var speciellt bra plats att bygga på bostäder på i alla fall.
Nej, precis. Och sen, vi har ju ändå ett industriområde i krokarna där som man mycket väl skulle kunna utveckla och göra någonting annat på. Och vi får väl se om småhusplanerna ligger kvar för det området i alla fall.
Mm. Vi i Miljöpartiet var ju också nere och träffade trädgårdsföreningen, flera stycken. Och jag håller med, det var ju en väldigt dålig plats att bygga på.
Mm. Precis, det är som att gå åt fel håll. Jag menar, vi vill gärna ha fler kolonilotter istället för färre, helt enkelt.
Jag tror att det kostade för mycket för styret att bygga där. Alltså, vi har ju val snart, så att, jag tror inte att de ville ta chansen faktiskt att gå vidare med det här.
Nej, så enkelt kan det vara faktiskt. Mm. Man kan ju fundera på varför de tänkte på det här i första läget.
Ja.
Ja, men, och som du sa där Mats, jag håller ju helt hållet med. Vi behöver mer koloniträdgårdar, odlingslådor och annat. Dels har det visat sig vara väldigt populärt att hålla på med odling av olika slag. Men sen också att det är ju en liten beredskapsaspekt på det hela också. Så ja. Tyresö bör ha mer av den här varan och det tror jag finns fler partier här som kan tycka.
Absolut.
Ja.
Och nu får föreningen fira 50 år i lugn och ro nästa år. Fantastiskt tycker jag.
Ja, men det är väl skönt faktiskt. För det här är ju kultur, det är odlingskultur det här med kolonilotter också.
Och precis.
Det har ju, genom åren har man ju kanske varit lite tuff mot kolonilotter. Det är många kolonilotter i södra Stockholm som har jämnats med marken och fått ge plats för bostäder helt enkelt.
Ja, men jag tänker att jag fiskar upp det Heinz sa med just att vi behöver mer kolonilotter. Jag tänker att det också är utifrån att vi bygger fler flerfamiljshus där man faktiskt inte kan odla allt för mycket på sin balkong eller på sin uteplats. Att det är ett väldigt bra koncept att ha en kolonilott då i sitt närområde som man kan gå till och odla på. Och det får också en social samverkan med andra människor som är otroligt bra. Och det ger ganska mycket hälsoaspekter att faktiskt ha en vad ska man säga, naturupplevelse, man får säga så, eller liksom vara ute i det fria, man får odla, man får se något växa fram, man har en gemenskap med andra människor, så det är dels bra för beredskapen, men det är också bra för människan.
Helt rätt.
Verkligen.
Jag vet. Mm.
Jag som kommer från strandområdet efterlyser att vi även där kommer att upprätta sådana. Mm. Men det får vi återkomma till senare
program. Det får vi återkomma till, precis. Jag tänkte att det här planerna nu som är skrotade då på att bygga småhus på kolonilotterna nere vid Gudån, det är ju då ett av sex stycken områden där styret annonserat att man tänker titta på om man kan bygga småhus. Ett annat sånt område, det är ju området där vi idag har Fornuddens gamla skola. Nu för närvarande används den fortfarande som evakueringsskola, men en vacker dag så kommer det behovet inte att finnas, och då tänker man sig alltså att riva den gamla skolan och där uppföra småhus. Vad tycker vi om det?
Det finns väl redan en plan som inte har avslutats, är det inte så? Där man tittade på bostäder och även behov för kommunens verksamheter. Eller minns jag fel, Mats?
Nej, du har faktiskt rätt där. Jag vet att under tiden som jag själv då satt med i alliansstyret där, jag tror att det var 2015-16 någon gång, så då startade vi då detaljplanen för Fornuddens nya skola. Och den står ju på plats idag, så det är ju historia. Men när planuppdraget lades så vill man också titta på dels den mark där Fornuddens gamla skola står och även där idag det finns ett omsorgsboende. Och även, vi har en förskola där nere också, så man tog ett helhetsgrepp och tittade på alltihopa. Sen när man gick vidare i planuppdraget där så valde man att bara gå vidare med Fornuddens nya skola. Det var lite bråttom att få fram den planen, så att man ville kanske förenkla för sig lite grann. Men resten, det bara lämnades, det liksom gick aldrig vidare den gången. Men det fanns ju ganska mycket tankar om vad man kunde göra på hela området. Ett förslag var då att flytta dagens förskola till det område där Fornuddens gamla skola ligger och utveckla förskolan till någonting större och nyare och modernare kanske.
Ja, vi i Miljöpartiet tänker väl att kommunen borde utreda sina egna behov också och inte bara sätta ner foten direkt för radhusområde. Det finns ju inte så mycket mark kvar i Trollbäcken.
Nej, vi märkte ju det när vi skulle anlägga den här Fornuddens nya skola att det finns ju inte så mycket fri mark, så att från Liberalernas sida tänker vi oss kanske att man skulle hellre kanske bara låta Fornuddens gamla skola vara en markreserv för eventuellt kommande kommunala behov.
Mm. Ja, men det finns ju så mycket olika verksamheter inom kommunen, så att jag tänker det är väldigt brett så, men det som jag kan tycka är det som är mest anmärkningsvärt, eller vad man ska säga, det är ju att de utredningar som finns idag, eller informationen i dem, är ju oftast bristfälliga i att det står, det kan vara här och det här. Men sen kommer liksom inte en återkoppling, vad skulle krävas för att det till exempel blir ett LSS-boende eller liksom, ja, men ett gruppboende. Om det skulle behövas en förskola, hur mycket skulle det kräva? Hur mycket skulle det bli en kostnad, eller hur skulle man kunna se med fördelar med villor, med radhus, med de här lägenheterna som är på 2-3 våningar för att det inte ska sticka ut. Och det är där jag tycker att det blir problematiskt att ens kunna säga vad man vill göra i området, mer än att det här är en dröm vi ser. För att det är inte riktigt realistiskt. Och det är något jag, när vi satt i styret, tyckte ändå var ganska tydligt med att förvaltningen fick jobba ganska fritt. Och idag är det någon enstaka mening som kan vara, det här kan det kanske bli i framtiden. Och det tycker jag är problematiskt. För då känns det som att politiken riktar det väldigt mycket.
Ja, det blir lite pang på rödbetan här. Man vill ha fram småhus. Ja. Och så tittar man på det. Men man tittar inte på andra behov samtidigt. Och man riskerar då att bygga bort möjligheter för framtiden. Även om det i sig säkert blir fina småhus här. Det tvivlar jag inte på. Ska vi titta lite på de andra uppdragen som ligger i röret här, de här andra fyra?
Ja, men det gör vi.
Ja, vi kan nämna de här fallen som en liten heads up. Ett småhusprojekt är ju också ett nygammalt projekt, skulle vi säga, och det är det området vid Apelvägen. Vad säger vi om det, Heinz?
Ja, det är ett projekt som jag var rätt engagerad i, och faktiskt ett projekt som förde in mig i politiken en gång i tiden också. Så, och inte bara jag utan många andra också, för det var ju ett projekt i strandområdet vid Apelvägen, korsningen Prästgårdsvägen, alltså in till Strandtorget där. Och det var ju också på tal om medborgarengagemang, det blev ju väldigt snabbt en grupp även där med kringboende som engagerade sig väldigt mycket när man såg planerna då.
Ja, den gången var det inte småhus det gällde, utan vad vi skulle bygga den gången?
Ja, det var ju så att det här området är ju en gång i tiden också av politiker beslutat att det ska ingå i det här så kallade trädgårdsstaden Tyresö strand. Och det är ju då betecknas ju av att det ska vara låg bebyggelse och väldigt mycket trädgårdskaraktär som det till stor del är kring Strandtorget också. Och sen kan man tänka sig kanske några flerfamiljshus och liknande. Det vi nu såg planer på att dyka upp här 2000, det var ju 2016-17 någon gång. Mm. Det var ju 6-våningshus och flera sådana tätt in på befintliga villor och parhus.
Mm, precis. Och det skulle dessutom inrymma ett vårdboende tror jag på den tiden också.
Just det.
Ja, men nu bygger vi ett sånt vid strand så det är kanske inte aktuellt nu då. Sen fanns det en granntomt där, den som var på andra sidan Tvärgatan där.
Ja, just det. In till en förskola som ligger där också. Precis. Förskolan Stjärnan som är en låg byggnad också. Där tänkte man sig att ett äldreboende, seniorboende heter det kanske.
Ja, precis. Mm.
Skulle uppföras. Och det vet jag inte riktigt om planerna omfattar idag det. Nu är det ju småhus vi diskuterar.
Ja, vi diskuterar småhus och det är väl då, de är ju tänkta att bygga på den plats där de här 6-våningshusen skulle byggas då. I diskussionen som var 17-18 där va. Sen vet vi inte riktigt exakt, så att vi får väl återkomma där helt enkelt, vad som kommer hända där.
Det som nu har sagts då i det lilla eller övergripande planuppdrag som ligger där är att det ska vara parhus eller radhus på maximalt 2 våningar.
Mm.
Och sen i takt mot, alltså när man närmar sig Tyresövägen, tomten sluttar ju väldigt ner mot Tyresövägen, där kan man tänka sig 3-våningshus och kanske mer sammanhängande byggnad. Som då skulle också kunna fungera som en liten bullerridå mot området i övrigt. Mm,
mm. Ja, i mina öron låter det här betydligt mer attraktivt än det som var uppe på tapeten då för en 7-8 år sedan faktiskt.
Det är också uppfattningen hos flera av de boende runt omkring där, vet jag än idag.
Ja, det var väl bra att du engagerade dig då, Heinz. Du fick många röster där nere det senaste valet, såg jag, eller Liberalerna.
Just det.
Ja. Då tänker vi ta tillbaka.
Nästa år är val igen.
Nästa år är val igen. Vi kommer återkomma till valet också faktiskt.
Just det.
Vi har några andra platser här. Man har pekat ut Tigerögat också. Det är dina krokar, va, Marie?
Ja, i Öringe. Ja. Och 3 villatomter längs med Tyresövägen. Och som ska bli 25 radhus. Och där, det är väl det enda stället vi egentligen har sett en ritning på det hela. De andra planerna har vi inte sett någonting, eller hur? Utan det är bara
Prat.
Ja, de är omnämnda.
Omnämnda. Och vad ska jag säga om det? Det kommer väl ritas om, antar jag. Det är väl liksom inte helt klart hur det ska se ut och
vi ska vara tydliga med området ligger. Alltså det ligger precis intill Petterboda-rondellen.
Ja.
Vi har ju den här lanthandeln, vad heter de?
Syrans
lanthandel på ena sidan. Och så har vi liksom
Katars.
Och
buskgaraget.
Och så buskgaraget på andra sidan. Och sen så då finns det en hörna där man skulle kunna bygga 25 radhus på.
Mm.
Det är idag alltså 3 villatomter och där ska man få in 25 radhus.
Ja,
25 radhuslägenheter.
Men vi har inte sett det än.
Nej.
Vi har inte sett de färdiga planerna. Men det såg lite tajt ut faktiskt, första skisserna vi såg.
Det kanske blir sådana här engelska smala.
Jag vet inte. Ingenting är klart i alla fall. Men där finns det uppenbart diskussioner om vad man ska bygga faktiskt.
Får jag fråga, varför heter det Tigeröga?
Jag vet inte.
Nej. Kvarter kanske heter
kanske
det.
Jag vet inte. Men det går under, det är arbetsnamnet i alla fall på området.
Mm. Ja.
Är nu vi ska säga den som ställer frågan får hitta svaren?
Men jag vill ändå säga så här.
Att
det som är bra med de här planerna är ju att det är i anspråktagen mark. Så man inte tar naturmark.
Ja, men det är helt sant.
Ja. Mm. Så det tycker jag ändå är okej.
Okay. Ja, precis. Till skillnad
och, här i Tigerögat så ligger det också kollektivtrafik nära. Och det gör ju även det nere vid Apelvägen.
Det gör det absolut.
Och så viktiga.
Och nära service och sådär.
Service och affärer.
Viktigt för oss. Mm.
Menar, och där behövs det ju inte större ombyggnationer av det. Alltså för att kunna bygga de här bostäderna. Så det är ju en positiv effekt.
Ja. Nej, det finns ju närheten till infrastruktur också.
Ja, ja men precis. Och då tänkte jag lite den här, jag hoppar nu tillbaka Mats, jag ber om ursäkt. Men vår första punkt är om kolonilotterna och det när du då har industritomten som är väldigt långt bort från kollektivtrafik. Du behöver gå genom antingen Lindesamfällighetsområdet för att komma till Gudebussarplatsen eller så ska du ut till Vändelsövägen för att sen gå till Södergårdens tror jag så blir Kumla skola eller till liksom så. Så att där har du ju mindre och där behöver du ju faktiskt göra en utredning för att se hur infrastrukturen påverkas. Så att här har vi då lite olika vad vi tycker om vi ska bygga eller inte där inne. Men det är ju någonting som är positivt för det som ligger med Apelvägen och Tigerögat.
Ja, infrastruktur för bil är ju bra vid Tigerögat. Men är man cyklist så får man cykla slalom över Tyresövägen fram och tillbaka om man ska in mot stan. Och det skulle man inte behöva om man liksom byggde ihop cykelvägen en liten bit vid golfbanan. Man behöver inte bygga om Tyresövägen för det. Så det tycker jag att vi allihop skulle kunna driva.
Ja, men det gäller ju hela vägen ut till Östra Tyresö. Alltså cykelväg ut.
Ja, men man har ändå byggt Petterbordalundellen gjort mycket. Och sen så... Ja, det skulle inte krävas så mycket. Men det svar som styret ger är ju att nej, men det ska man göra när man bygger om eller breddar Tyresövägen.
Och det gör man inte imorgon för det kostar jättemycket pengar. Nej. Så att jag tror att under det här styret när vi inte får se någon sammanhängande cykelbana ut till Tyresöstrand i alla fall. Nej.
Det får bli bussen.
Det får bli bussen, precis. Jag tänkte nämna ett annat område. Det är det som man tittar på vid Dalstugan snedstreck Bondevägen. Och där är det lite mer att man går in i Jungfrulig skog faktiskt. Men vi vet inga planer om det överhuvudtaget. Men det finns nämnt i alla fall. Och det är ganska stort område då, så att säga, på vad blir det, sydöstra sidan av Bondevägen.
Jag älskar att du säger sydöstra sidan som att man nog ska få upp en bild. Exakt där är det. Det är helt blankt för mig. Men det jag tänkte säga var just det. Vi är tillbaka där i att vi vet inte, det finns liksom ingen information och styret har gett ett uppdrag som inte går att följa upp på samma sätt förrän det liksom är redan så gott som klubbat och klart.
Nej, precis.
Så det är problematiskt den delen. Sen är ju frågan, når man verkligen den effekten som vi vill se för Tyresö genom att lägga de här uppdragen? Och där hamnar vi då i problematik nummer två när det gäller. Ja. Och sen att man rör naturen.
Det kanske är lite olika visioner också för Tyresö i de olika partierna. Marie?
Ja, vi var där nere och tittade också och förstod inte riktigt var man ska bygga de här radhusen. Om det nu är så att man ska ta naturmark i anspråk. Men då har jag en idé.
Okej, spännande.
Kommunen borde köpa upp garagelängor och bygga bostäder på. Det finns ett antal garagelängor där nere.
Okej, då kommer följdfrågan. Var ska bilarna parkera då?
Ja, det finns ju parkeringsplatser också. Och de här garagen är ju ganska små. Och bilarna har blivit större. Så jag vet inte hur många bilar som står i de här garagen heller. För den ena. Mm. Och mark är ju väldigt värdefullt. Så.
Ja, det är alltid bra att bygga på anspråktagen mark. Men den är anspråktagen av ett skäl också. Så att...
Men jag tänkte Marie, om du inte riktigt visste vart det skulle byggas, du kanske tittade i fel väderstreck då?
Jag kanske gjorde det.
Vi ska inte bli för långa med det här, vi kan ta det sjätte området också. Det sjätte området här på listan är ju Nyfors. Och där finns det ju faktiskt en detaljplan, så det är lite mer att kommunen bestämmer sig vad man ska göra av den mark som man faktiskt äger och det finns planer för i Nyfors. Jag tror man enligt planen kan bygga lite mer än bara småhus. Men det är säkert möjligt att bygga just småhus där också. Så vi får väl se vad styret kommer fram till är lämpligt här. Men det är ju liksom ingen ny detaljplan där i frågan, utan det är mer ett beslut om hur använder vi bäst den kommunalt ägda marken.
Ja.
Ja, det var de här sex områdena som vi har fått listade för oss. Men vi vet ju också att det finns kommande planer. Och ett sånt är väl då som något som berör Barnsjöskogens friluftsområde. Vi vet ju att det här friluftsområdet det exkluderar en del mark som var tänkt att ingå i naturreservatet. Och tittar man på en karta så ser det ju ut som det är ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Det är ganska lämpligt att bygga småhus där. Vad säger vi om det, Marie?
Ja, lämpligt. Det tycker inte jag.
Nej, men ur ett stadsbyggnadsperspektiv så om det är lämpligt det är att bygga i mark som skulle vara naturreservat, det vet jag inte. Men.
Det är inte lämpligt att bygga på värdefull naturmark tycker jag. Men jag har några områden som är uteslutna då på det här friluftsområdet som fanns med. Och det är vid Uddbyvägen och Barnsjöslingen. Husarvägen på båda sidor. Och sen är det Pellesväg, Torparevägen och även vid Koriandergränd. Så varför tar man bort de här områdena om man inte tänker sig att hålla öppet för att exploatera någon gång?
Mm. Ja, men jag är övertygad om att det är just det som är skälet, Marie. Och när jag sa lämpligt så var det inte att det är bra att bygga där, men det är väl kanske, man ska säga, det är lätt ur ett infrastrukturperspektiv. Det finns nära till gator och vägnät, det finns VA-nät intill och elnät och sånt här. Så att det är liksom en låg tröskelkostnad att bygga där.
Ja. Men det här området är ju unikt och det är liksom, det är fantastiskt att vi har tysta områden så nära bebyggelse och med så värdefull natur som det är. Och i veckans Mitt i förresten så är det en jättebra insändare från Tyresös kommunekolog som jobbade i kommunen från 1990 till 2024. Och har jobbat i flera år med det här området och bildandet av naturreservatet. Den tycker jag alla ska läsa.
Ja, det tycker jag är en väldigt bra uppmaning, Marie. Det är någonting man kan titta på. Den finns ju lite på näst sista sidan, tror jag, Mitt i eller någonting sånt där.
Ja.
Mm. Nej, det är ju förskräckligt att det inte blir ett naturreservat. Och det är någonting som jag tror Tyresöborna kommer att ångra länge, att det inte blev ett naturreservat här. Men som sagt, det är inte för sent att få ett naturreservat här. Det kan vi fixa kanske i nästa mandatperiod.
Ja, men visst.
Det tycker jag att vi ska göra.
Ja.
Och jag tänkte just det här med de områdena som var borta. Som vi sa, när det här var uppe i kommunfullmäktige så var ju de representanter från styrelsen som var uppe och pratade om det. De var ju väldigt, väldigt noga med att säga, i det utmärkta området kommer vi inte att bygga. Jag tyckte det var väldigt, väldigt, väldigt fascinerande att minst valde att trycka på det. I det här området kommer man inte göra det. Nej, men ni har tagit bort områden. Vad händer där?
Ja.
5 meter bort från där ni har sagt att ni inte ska göra något. Ja. Så att
det ser det, misstänkt ut.
Man finlirar, tycker jag, väldigt fint. Ja, eller som min mor brukar säga, nu är det politikerspråk.
Mm.
Och sen ett friluftsområde ger ju inget juridiskt skydd överhuvudtaget. Så det här området, hela området, är ju öppet för exploatering. Och det är ju inte, det handlar ju inte bara om Barnsjön, utan det är ju ett stort område från hela Bettingestråket och ner mot sjön.
Ja, det är ända in till kanten, alltså till Långsjön och åsystemet där. Ja. Det heter Gudåns fortsättning där.
Och så angränsar det till Tyresta naturreservat. Ja. Så att det är liksom storleken som är viktig också för naturreservatet.
Ja, så vi kan ju se framåt då. Först kanske har de här 6 områden som jag pratade lite om. Och sen är det de här områdena i kanten av Barnsjöskogen som blev uteslutna från friluftsområdet, så att säga.
Mm.
Och sen har vi friluftsområdet i sig som då mycket riktigt inte har något skydd.
Nej. Och där vet vi ju att de har svarat med att du har biotopskydd på särskilt utsatta områden. Och då är frågan, vad är särskilt utsatt? Jag tycker hela området är skyddsvärt, men där tycker vi olika, tydligen.
Ja, jag håller med kommunens för detta kommunekolog om att hela området är skyddsvärt.
Mm. Ja, det är jag med. Mm.
Vi hade ju den här diskussionen rätt ingående också i bland annat kommunfullmäktige, och det framfördes ju väldigt underliga argument varför man inte skulle kunna göra ett reservat av det här och sedan reglera i olika bestämmelser vad man nu. Vi fick höra att man inte kunde genomföra orienteringstävlingar och andra inskränkningar i livet, så att säga.
Ja, men det är ju faktiskt trams, för att använda ett ord som används i politiken.
Just det.
Faktiskt. Ska vi kanske lämna det området och titta lite mer på vad som hände på fullmäktige här senast? Vi hade ju fullmäktige sammanträde den 23 oktober. Vad hände där?
Det var intressant. Nej, men som oppositionsparti så lämnar man ju in, eller kan lämna in, motioner med vad vi tycker att det här ska kommunen jobba med eller genomföra. Och där märkte vi efter sommarledigheten, om man får vara så fräck och säga så, att man hänvisade till det budgetfullmäktige som var 17 juni, vilket är en angenäm dag eftersom att det är min födelsedag. Så att man bara...
Grattis efterskott.
Tack. Nej, men då har man valt att hänvisa till yrkanden som är gjorda i budgetfullmäktige och därför inte bereder motionerna. Och då har vi möjligheten att kämpa var och sig för sig själva i de mindre partier vi är, för vi är ju inte större än styret. Det är därför de sitter i det styret de gör. Eller så kan vi faktiskt komma fram till att vi tycker att det är viktigt att man tar ansvar för den politik som faktiskt läggs fram. Man bereder motionerna, man gör den enligt kommunallagens krav, men också enligt det som vi säger till Tyresöborna att vi ska göra. Det ska finnas en tjänsteskrivelse, det ska finnas en ekonomisk prognos eller vad det kostar, och är det här fördelaktigt eller inte för kommunen.
Mm. Du använder ett begrepp där, bereder motioner. Ja. Kan vi få någon förklaring på det här kanske?
Ja, hon berättade ju lite där också att det ska tas fram, att tjänstemännen ska ju göra ett jobb och titta på kostnaderna, och de ska även ha, liksom, göra någon bedömning av förslaget.
Mm.
Men sen ska ju även politiken säga någonting också, och då är det ordförande som skriver ett utlåtande.
Mm.
Men här var det ju så att alla partier i opposition hade en eller flera motioner var. Och ingen motion av 10 hade beretts enligt det som kommunen själva ska göra. Och inte, några hade inte ens beretts enligt kommunallagens krav.
Det här är märkligt. Alltså, jag har ju varit med i fullmäktige sedan 2011. Och jag har aldrig varit med om att man inte har skickat motioner till tjänstemannaberedning på det sättet förut. Jag pratar med lite gamla stötar också. Det är ingen som har varit verksam i politiken sedan tidigt 90-tal som har varit med om det här. Så att det är helt unikt där att man helt enkelt underlåter att göra en tjänstemannaberedning.
Det här är också väldigt viktigt ur demokratisynpunkt. Att man naturligtvis låter professionen eller proffs, att säga, experter uttala sig på ett mer objektivt sätt och titta. Vad är det för plus och minus med en motion? Vad kan man åstadkomma? Hur påverkar det här all övrig verksamhet? Och som vi var inne på också, vilka kostnader medför det? Kanske vilka lagrum man måste ta hänsyn till och liknande. Och sen naturligtvis att politiken får säga sitt också. Men nu har man skippat det här faktadelen i det hela.
Ja, det hämmar ju verkligen samhällsutvecklingen, skulle jag säga, Tyresö. Även om motioner allt som oftast blir avslagna, alltså om man gör den här faktabaserade grundundersökningen, så kan man ha en faktabaserad debatt om det också, så kan det ändå vara så att när man sitter i ett styre, vilket vi liberaler har gjort av och till genom åren här, då lär man sig lite om motionerna. Man kanske liksom skruvar lite på sin egen politik framöver och tänker att det kanske var inte bara dumt det här förslaget, utan vi kanske kan ta till oss någonting av det. Mm, och så har man knuffat liksom politiken i en viss riktning då som oppositionsparti.
Absolut.
Den möjligheten försvinner ju nu.
Ja, och det vi kom fram till, vi som hela oppositionen, jag är så stolt att alla var samlade, just att vi må tycka olika om varandras motioner, tror jag. Vi har faktiskt inte haft debatt om själva motionerna ännu, så det blir spännande nästa gång, gissar jag, eller i december kanske. Men vi kom fram till att vi tyckte att demokratiprocessen här var så pass förstörd. Eller inskränkt.
Undermålig.
Ja, vi kan använda så många ord för att beskriva det här. Så att vi vill göra en gemensam insats att faktiskt bara stå upp för den demokrati som vi tycker att Tyresö förtjänar.
Mm, precis, och det vi faktiskt gjorde var att återremittera de här motionerna.
Ja, men vi hade ju inte en majoritet, så det var ju en minoritetsåterremiss. Och där tänker jag att jag lämnar över till mina kollegor här att förklara vad det är.
Ja, om en tredjedel av fullmäktige yrkar återremiss, då kan man återremittera. Och då heter det minoritetsåterremiss. Och det kan man göra en gång bara.
Mm.
Men vi har ju skickat signaler, och styret blev ju ganska förvånade över att vi agerade på det här sättet. De hade inte sett det komma.
Det är väl ganska uppenbart faktiskt. Och det, för att få till en sån här minoritet, så krävs det att de flesta i alla fall av oppositionspartierna är överens om det.
Mm. Men det är ju illa. Det är drygt 40% som inte har röstat på styret här i kommunen, och att man inte respekterar deras röster tycker jag är ovärdigt.
Ja, det försämrar verkligen det politiska samtalsklimatet att göra på det sättet.
Och det här är inte bara den enda demokratiförsämringen. Vi har väl pratat om lite annat tidigare också, men vi kan återkomma till det.
Det kan vi absolut göra. Jag tänkte, vi nämnde ju förut här att vi går in i valåret 2026. Och det som händer nu i de olika partierna, att det liksom börjar prepareras lite inför det här. Jag tror att det första som har hänt här, det är väl att riksdagslistorna här, alltså kandidatlistorna till riksdagen för Stockholmsområdet här, börjar bli klara. Och i studien här så har jag faktiskt åtminstone två stycken riksdagskandidater. Ska vi börja med Heinz kanske? Jag tror vi börjar med dig.
Jag trodde vi skulle köra damerna först.
Ja, ja. Nu börjar med det i alla fall.
Jag tänker att vi börjar med erfarenheten.
Ja. Ja, men då kör jag.
Ja,
ja, jag har ju faktiskt, vi hade ju då i Liberalerna ett så kallad rådgivande omröstning i Stockholmsförbundet.
Mm.
Först. Och då hamnade jag i den på 25:e plats av, det var väl runda slänga hundratalet kandidater.
Ja, alla knappa 100 tror jag som var med. Ja. Faktiskt, ja.
Och sen hade vi också ett nomineringsmöte formellt där man fastställde listan också.
Mm.
Och då blev jag kvar på 25:e plats.
Mm.
Så jag borde väl kunna hamna på framsidan.
Är det länet då? Alltså alla kommuner utom Stockholm? Eller är Stockholm med?
Stockholm är med. Det är hela länet inklusive Stockholms stad.
För så har ju inte vi.
Men vi har inte heller så. Så det var intressant. Mm.
Nej, precis. Det var intressant. I Liberalerna har vi en gemensam lista för Stockholms stad och alla kranskommuner som ligger i Region Stockholm. Då.
Mm.
Men det har inte ni. Hur gör ni då? I Centerpartiet till exempel?
På helt andra sätt. Nej. Nej, men vi har Stockholms stad är ju ett eget distrikt, vilket gör att de har en egen lista. Och sen så har vi alla kranskommuner på en lista.
Så har vi också.
Vettigt, tycker jag. Vettigt. Ja. Men jag hamnade ju på riksdagslistan lite av en annan anledning eller på ett annat sätt. För vi har också en medlemsomröstning, vilket man då nominerar sig till. Och det gjorde inte jag, och jag sa nej när jag fick frågan om jag skulle bli nominerad. Jag tänkte att jag bara skulle stå på kommunlistan. Jag fokuserar på det lokala. Jag tycker det är roligast. Och sen så blev jag uppringd ändå av den nomineringskommitté att man ändå hade pratat om mig och jag och det starkaste skulle tänka på att stå med på den här listan. Mitt krav var att får jag typ vara längst ner då så kan jag vara lite utfyllnad, sådär dekoration tänkte jag. Så jag tänkte att jag skulle stå på andra sidan sådär.
Några måste ju göra det också.
Ja, och jag tänkte jag kan bära den fanan högt sådär. Vilket också slutade då med att jag hamnade på plats 40. Av 51. Så att jag vet inte riktigt hur bra jag lyckades med min bottenplacering. Eller att vara någon sån här fluff i kanten. Mm. Det gick inte så bra. Men jag tänker att jag har något att kämpa om till nästa omgång.
Ja, men då kan jag berätta om Miljöpartiet då. Och vi har ju precis som Centern då en lista för staden och en Stockholms stad. Och en lista för länet. Och det har varit en medlemsomröstning och då hamnade Aida Asghari på 3:e plats och det är högt.
Mm.
Men sen ska ju valberedningen göra sitt, men hon kommer ha goda chanser att komma högt upp och komma in i riksdagen.
Ja, precis.
Sen har vi i länet, vi brukar också ta ansvar för viktiga personer som har svårt att komma in i sitt eget valdistrikt. Så vi brukar med. Förra gången hade vi med vårt språkrör. Så.
Mm. Så det är lite intressant här. Man, för att stå på en lista och representera en del av Sverige, en geografisk del, så behöver man faktiskt inte bo där i riksdagen. Det är lite intressant faktiskt.
Mm.
Men 3:e plats, det låter ju som att det vi brukar kalla för en valbar plats. Att det är stor sannolikhet att man faktiskt kan komma in i riksdagen.
Absolut.
Också.
Absolut, då hamnar vi i styret. Alltså i regeringen, då blir ju kanske några också eller ministrar, ja, och försvinner.
Mm. Men det finns ju andra sätt än att stå på valbar plats också. Jag tänker på dig, Heinz. Du har ju erfarenhet av att få en hel del personkryss faktiskt, som är det andra sättet att komma in på. Du är ju faktiskt personvald här i kommunfullmäktige i Tyresö.
Just det. Det var förra valet 22, ja. Mm. Då fick jag så många kryss att man kom in. Den. Då ska man ha minst 5% av rösterna eller kryss av de röstande på det partiet i den valkretsen som man ingår.
Precis. Mm.
Så samt att partiet naturligtvis ska bli invalt också på sina meriter.
Ja, det är riktigt. Ja. Man måste ju få de här platserna.
Så om du försöker indikera att ja, det finns ju chans även från en 25:e plats att komma in i riksdagen, då ska det faktiskt till en sådär 2500 kryss på mig, tror jag, för att det ska komma upp i 5% av det som är lite drygt 4% av rösterna.
Ja, precis. Och gör vi dessutom ett extra bra val i Liberalerna, så krävs det ännu fler kryss för dig faktiskt.
Just det, ja. Just det. Men gör vi ett jättebra val, då kanske
25%. Det räcker. Ja, riktigt så många riksdagsledamöter har vi tyvärr inte från Stockholm.
Nu ska vi inte flå björnen innan vi...
Nej, precis. Men det är ju kul det här, för att det genererar väldigt mycket energi att kandidera till olika församlingar. Det vet jag. Mm. Du ställde ju upp i EP-valet här som kandidat också.
Just det.
Mm. Så att du har god erfarenhet av det här.
Det gör ju också, tror jag, för oss alla lite roligt också att Tyresö som kommun uppmärksammas och syns i olika sammanhang.
Ja, absolut. Det är ju jättekul. Alltså, alla Tyresö-kandidater från alla partier, det är ju jättekul. För det representerar ju Tyresö och sätter Tyresö lite på kartan också. Ja,
men det gör det.
Jag kandiderar inte. Gjorde du det, Mats?
Nej, jag har kandiderat, fast det var nog för 8 år sedan, tror jag. Jag stod med på listan. Men det var lite mer som Hannes Fia här, att lite utfyllnad lite längre ner. Och jag drev ingen direkt kampanj direkt.
Ja, nej, men det har jag ju också gjort. Mm. Men jag ska sitta i riksvalberedningen. Blev vald på kongressen, så det ska bli jättekul.
Grattis!
Mm. Grattis, ja!
Jätteroligt, och det kan jag säga att det är ett jätteroligt uppdrag, för jag har faktiskt just haft det för den riksdagslista som Stockholm tog fram. I vårt fall så kallar vi det för en nomineringskommitté.
Ja.
Mm. Men det är alltså, vi också.
Det är den valberedning som man säger som föreslår vilken lista som typ ett förbundsmöte där alla medlemmar representerar direkt eller via ombud och bestämmer hur listan ska se ut.
Ja, men det är inte bara listorna, utan det är väl andra val också som ni bereder.
Det kan vara lite olika. Jag tror att organisationen ser olika ut i olika partier helt enkelt.
Ja, men det gör det. Mm. Och då tänker jag att på samma möte, vi har ju stämmor. Vi tycker om det. Vi har kretsstämma på lokal nivå, vi har distriktsstämma och sen så har vi partistämma i Centern. Vi tycker om att kunna stämma upp oss lite. Men på samma möte som vi satte riksdagslistan satte vi även regionslistan. Och där har vi faktiskt 3 Tyresö-kandidater med.
Mm.
Ja, och då är det Katarina Rath som också sitter i kommunfullmäktige. Det är jag. Jag skulle som sagt vara med på en lista. Jag kommer vara med på 3 listor. Man blir aldrig av med mig. Och sen så är det Elisabeth Bauersfeld från Centerpartiet som kommer att finnas med. Om man då vill rösta på Tyresö, tänker jag.
Mm. Mm. Har ni också kommit fram till regionlistorna?
Jag är inte så uppsjungen där. Men det är ingen som ska kandidera till ny partiledare i Centern då, från Tyresö.
Jag tror inte det. Jag må ha många olika. Jag har ju gjort en liten missfärgning med mitt hår. Jag har ju rosa hår. Och det har ju blivit lite orange i botten. För jag har inte blekt det, utan det är brunt i grunden. Så jag har ju fått skämtet om att det är ju lite ginger. Och det är ju Centerns sätt att välja partiledare. Jag skrattar och konstaterar att det här kommer sköljas bort. Sen så hade vi ett skämt som jag tyckte i och för sig var det bästa. Att man byter ut hatten mot ratten, och då blev det Katarina Rath som kunde ha ett förslag.
Och då har vi ju 1000 namn i alla fall.
Ja, men det är väldigt mycket på skämt.
Jag tänkte kontra mig, ni hade ju 3 kandidater, hela 3 kandidater från Tyresö. Vi Liberaler hade faktiskt 4 rent av.
Ni ska alltid vara värst.
Ja, i regionvalet.
Ja, regionvalet. Och där var det ju så att i det rådgivande omröstningen som vi faktiskt har fått resultat på redan, där landade vår Alexander Enqvist på en hedrande 8:e plats. Så vi får ju se vad valberedningen kommer fram till här också.
Precis.
Men utöver Alexander så hade vi också Olof Valentin. Vi hade Anders Voxlin och vi hade Jan Bressler.
Precis.
Så de låg på också hyggliga platser. Så vi får se var de
Landar på till slut. Ja. Så är det. Till slut sa jag också, det kanske är lagom att runda av det här programmet också. Vi har pratat en hel del här nu.
Ska vi inte säga något om skatter?
Ja, men det måste vi ju säga, Hans.
Ja.
Förstås.
Ja. Vi hade ju förra gången pratade vi om Haninge som då hade för andra året i rad nu tänkt sänka skatten och kommer göra det till nästa år. Och sen häromdagen fick vi ju besked om att Nacka kommer sänka skatten
också. Ja, just det. Även de, ja, precis.
10 öre förvisso bara, men det är ju ändå så att alla grannkommuner till oss nu ligger betydligt lägre.
Ja.
Ja.
ska vi inte nämna att socialnämnden går 80 miljoner kronor back i år också.
Så då kan vi säga att trots att vi har så högt skattetryck i Tyresö så kan lyckas styret ändå inte lägga verksamhetsbudgetar som går plus minus noll.
Just det.
Nej.
Och det är ju inte så att vi inte vill att folk ska kunna få hjälp av arbetsmarknad och socialtjänsten då. När de är i behov av det, men man kanske behöver faktiskt ha en styrning och ett ledarskap som fungerar i längden och inte bara kortsiktigt och kasta pengar på problem, tänker jag.
Ja.
Ska vi inte avsluta med en liten positiv ton istället?
Ja.
Eller också.
Precis. Det kan vi göra.
Jag tänkte först prata något om Ukraina, men jag tänkte på senaste nyheten var ju ett väldigt positivt valutslag i Holland igår.
Ja.
Just det.
Ja, där faktiskt ett liberalt parti ser ut att kunna bli det största partiet i parlamentet i Holland.
Och det är fantastiskt i och med att det finns flera liberala partier i Holland.
Just det, bara en sån sak.
Bara en sån sak, ja, precis. Ja.
Och det kanske mer högerpopulistiska partiet under, vad heter han, Geert Wilders, gick tillbaka rejält.
Mm.
Är det klart? Har de beräknat klart?
Senast jag såg siffrorna var det 98% färdigräknat.
Mm. Mm. Så gott som klart.
Väldigt,
ja,
väldigt
så gott
bra.
Som klart. Ja, där har man haft lite att välja på Holland. De har väl 27 partier som kandiderar till.
Ja, jag tror det är 15 som brukar göra, alltså ta sig in i parlamentet,
ja,
också.
Ja, precis. Det finns lite att välja på i alla fall.
Mm. Mm. Lite smått och gott.
Och sen har vi snart ett val i New York som jag följer också med spänning.
Just det.
Ja, Soran Mamdani heter han, och han är bara 34 år, muslim, och ser ut att ta hem borgmästarposten.
Så ni hör, det kommer en massa val framöver, så vi återkommer väl.
Vi gör det faktiskt.
Ja.
Som sagt, det går inte att få stopp på de här, men nu får jag ändå ta befälet här och avsluta programmet, tror jag, så att vi inte pratar för länge.
Bra, Mats.
Men jag får tacka lyssnarna för att ni stod ut med oss även den här gången. Och så, på återhörande så hörs vi om 3 veckor igen med ett nytt program på Slingan. Får vi se vad vi pratar om då. Tack så mycket i studion allihopa.
Tack själv.
Tack så mycket.